någon veckas tid är några hundra versar, bibelversar i Bibeln hit och dit, i öst och väst. Och jag tänkte, allting passar bra hela tiden. Men det var speciellt en vers som i natt plötsligt, och jag tänkte, men vars är den där då? Verkar som jag hade missat den mitt i alltihop. Men så lyckades jag leta reda på den, och det är Jesaja 57 och 15. Så står det så här: ty så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter den helige. Jag bor i det höga och heliga, men också hos dem som är förkrossad och har en ödmjuk ande, för att ge liv åt det ödmjukas ande, för att ge liv åt det förkrossades hjärtan. Herre, hjälp mig idag och hjälp oss alla att se vem du är, förstå på något litet sätt din storhet, din helighet och din härlighet, ditt majestät och din skönhet. Berör oss just nu och välsigna oss allesammans i Jesu namn. Amen. Jag tänkt mycket i den moderna tiden, om man säger så, i nutid, så värderar vi väldigt mycket människors tankar, människors olika idéer. Vi prisar författare, vi prisar bilar, ägodelar, människor, skådespelare, varandra. Vi är väldigt noga ibland med vad vi andra tycker om oss och så vidare. Och allt det här värderar vi. Vi sätter ett värde, vi sätter ett pris på det och vi tycker det är viktigt. Men mitt i allt det här så har jag också tänkt på att vi har väldigt små tankar om Gud. Tankarna om Gud är små. När vi ska tala om Gud och beskriva Gud och prisa Gud och vara vittne för Gud, så plötsligt blir det väldigt småttigt och nästan lite ynkligt ibland när vi försöker. Och när vi talar om Gud väldigt ofta så tänker man sällan på Gud som evig, helig, härlig, stor, majestätisk, obeskrivlig, underbar. Vi använder sällan de här uttrycken. Inte sällan så kanske man talar om Gud som sträng. Han är arg lite nu och då. Eller så är han väldigt snäll. Snäll farbror, hygglig. Bilden som finns väldigt ofta. Kanske han är en kraft. Han är en tillgång i livet och så vidare. Eller så tänker man om Gud som högtider. Julen och påsken och allhelgona helgen. Och liksom så kommer Gud med i allting. Gudstjänster. Han är ju naturligtvis, man tänker på Gud när det gäller gudstjänster och möten. Eller som någon säger, han där uppe. Han måste gilla mig, han där uppe. Och de här uttrycken. Ibland så blir Gud som en springpojke också. Han springer omkring och han betjänar oss. Men en sak är klar när man läser Bibeln om Gud. Helighet är det centrala i vem Gud är. Han är en helig Gud, och därför att han är helig så är han också en härlig Gud. I Bibeln så ser man att helighet och härlighet väldigt ofta hör ihop. Evighet och helighet hör ihop. Och helighet färgar allt det som Gud är. När Gud kommer och han är majestätisk, han är stor, han är förunderlig, så är det hans helighet som gör det intrycken. som skapar det här. Och även Guds kärlek, när vi talar om Guds kärlek, så är Guds kärlek är helig. Det är en helig kärlek som Gud har. Det är liksom ingen utblandat, orent färgat, förvanskat. Utan det är speciellt hans kärlek, en helig kärlek. En sak som man kan se också när man läser Bibeln om Gud och vittnesbördet om Gud, och det är att Gud låter sig inte förändras av vad människor tycker och tänker. Han är den han är. Och vilken uppfattning du och jag har och hur vi tycker att han borde vara och hur vi försöker förändra honom, det gör inte stort ut intryck på honom. Han är den han är. Därför att han är evig, han är helig, han är stor, han är upphöjd. Gud har ett otroligt starkt självmedvetande. Han är väldigt speciell. Om vi människor är så, då är det besvärligt. Men vi är inte Gud. Men för Gud så passar det väldigt bra. Och det är ett måste. För den stund han inte har ett självmedvetande så är han inte längre Gud. Det hör ihop med hans väsen. Och han säger många gånger i Gamla testamentet, till exempel 5 Mosebok 32. Se nu, jag är Gud. Det finns ingen Gud vid sidan av mig. Jag är här, ohotad. Vad som ens finns av gudar runt omkring, så är det som ingenting. Och när han talar till Israels folk så säger han till dem, ni ska inga andra gudar ha jämte mig. Så Gud är en medveten Gud om vem han är. Men mitt i allt det här så är det också viktigt att Gud är så mycket Gud så han kan också, fast han är upphöjd, krypa ner i ett människohjärta. Han kan beröra en människa. Och det är när vi är ödmjuka och förkrossade. När Gud beskriver sig själv som svartsjuk, med svartsjuk kärlek. Jag vill inte delas med allt möjligt annat. Jag vill bli respekterad för att jag är Gud. Det finns ett annat ord i Jesaja 6 som är ganska talande. De första verserna där så står det, i det år då kung Ussia dog. Det var ju så här i de här tiderna att när en kung dog någonstans, så var det en viktig händelse. Det var väldigt ostabilt och man visste inte riktigt vad som kunde hända. Så när kungen dog så var det sån brytning i hela landet och politiskt. Och vi ser ju i Gamla testamentet att en del blev ju kungar när de var 6 år och 8 år. För det var viktigt när han dog att få in någon annan så snabbt som möjligt på tronen. Och det här har ju hänt också i Europas historia ett flertal gånger, att barn har blivit kungar. Just på grund av det som händer. Och den ostabilitet som blir. Men det är det år då kung Ussia dog, så såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron. Och det är en underbar sak att det vi behöver, det är en annan stabilitet i livet än det mänskliga. Det vi förankrar oss i, människor och idéer och det, och hur viktiga människor än kan vara för oss, så är det ändå på det sättet att Gud, han är den eviga stabiliteten. Han är den som kan göra var och en av oss fast. Men när han ser Herren sitta på en hög och upphöjd tron, så ser han de här seraferna som ropar helig, helig, helig är Herren Sebaot. Han är alltså trefalt helig, intensivt helig, förstärkt helig. Och man ropar ut det trefalt. Helig är han. Och det är vad Gud är. Ytterst sett, hela jorden kommer det sen, är full av hans härlighet. För överallt där han uppenbarar sig, där uppenbarar sig också härligheten. Och det här är en underbar sak för oss allesammans, att vi har en Gud som är upphöjd. Han är stor och han är väldig. Så om inte vi kan, så kan han. Om vi känner, nu är det ostabilt och osäkert, så kan vi förankra oss i att han sitter på tronen. Och han ger oss stabiliteten i livet, styrkan i livet. Det håller. Han kan. Hans namn är också allsmäktig. Så när han kommer och presenterar sig så är han den helige. Han är också den allsmäktige. Om vi är frånvarande och begränsade på olika sätt så är Gud alltid närvarande. Överallt. Och han är också obegränsad. Och därför så kan han möta dig hela tiden. Och det är en viktig sak för alla att man har en klar och tydlig bild av Gud så mycket som det är möjligt. För Bibeln säger också i Daniels boken 11 att det folket som känner sin Gud ska stå fasta och hålla ut. Så när man känner Gud, när man lever med Gud och har gemenskap med Gud, så ger det fasthet. Och ibland så känner jag mig osäker om jag vågar säga vissa saker. Folk blir ibland lite så lätt anfäktade. Men det är ju så här att Gud är Gud grundläggande för sig själv. Han är en Gud för sig själv. Han ger inte sin ära åt någon annan. Han är den som blir prisad och upphöjd. Han har alltid varit till. Det har alltså, man håller ju på att fundera, men om nu Gud skapade världen, vem skapade Gud? Och alla sådana här frågor. Och även teologer arbetar ju med de här grejerna. Hur ligger det till nu egentligen? Hur är det med Gud? Men Gud har alltid varit. Han är i sig själv Gud. Och allt som är skapat och är till måste tacka honom. Upphöja honom och prisa honom för att han är Gud. Och att ha det på det här sättet, det är att vara Gud. Det är att överallt där han kommer, jag tänker på i Filippinerna. Vi är väl inte så i Skandinavien, inte ens Sverige med kungen. Men i Filippinerna när presidenten kommer, då blir det ett välda kalabalik överallt. Allting stannar, allting upphör, alla människor rusar ut på gatorna. Det är folkskakning och det är kaos överallt. Och men han är försenad i timmar. Vilket ju är, man säger Filipino time, alltså filippinsk tid, och det är lite ungefärligt. Klockslagen är inte så exakta, men man är där och man håller ut och man väntar för att nu kommer han. Nu är han på väg in och man vill se, man vill få ett intryck. Om numera så har ju alla kameror på olika sätt och man vill ta sina bilder. Men just det här med att han är värdig. Han är den han är. Och ändå så är det ju så att han har blivit insatt. Gud är i sig själv Gud. Han är inte insatt. Han är inte anställd. Han är inte vald. Utan han är Gud. För den han är. Och vi behöver se Guds storhet. Och prisa honom. Upphöja honom. När vi talar om Gud som evig och helig och så vidare. Så är det också en annan sida i det här. Och det är Gud är ren. Han är absolut ren. Det är äkthet. Man hade ju för några år sedan i kristna sammanhang lite kampanj runt det här med äkta vara. Och det var liksom en slogan. Vi är ju bra med slogan. Så det där med äkta vara är ju inte alltid äkta vara. Men när det gäller Gud så är det äkta vara. Allt igenom är rent och riktigt. Det är som man säger guld allt igenom. Han gör det som är rätt. Alltid. Han gör inte orätt. Han skapar inte orätta saker. Och du kan förtrösta på Gud i allt i ditt liv. Han vill icke göra det som är orätt. Och därför måste vi ha förtroende för Gud i alla områden. För att även det som vi går igenom i livet och vi tänker. Men mitt i alltihop där, Gud handlar och Gud arbetar. Och ibland så ser vi inte. Vi förstår inte vad som händer. Och därför säger vi en dag ska allt få ett svar och det blir säkert så. Ibland så säger Paulus så blir det tydligt redan här. Det är många saker som klarnar redan här. Och vi ser hur Gud är trofast i det som vi tyckte var en sån miss, en sån förlust. Varför hände det och varför skedde det? Men han var där. Mitt i allt så visar han sig vara Gud. Och det som är väldigt klart där med att Gud är helig och han gör det som är rätt. Och det är också det att Gud är god. Det här hör ihop också med Gud. Gud är rätt och helig och god. Låt mig ta några versar i Saltaren. Hoppas vi har lite tid idag. Jag brukar inte ha koncentrationens nådegåva, men någon kan ju be att jag får den snabbt här i mötet. Men i psalm 145 så har vi ju lite beskrivelse. I Bibeln finns ju många som beskriver. Det här är ju en lovsång av David. Och när han skriver den här lovsången så är det ju något som han har upplevt. Något som han uttrycker. Och han säger så här. När det gäller Gud, jag vill upphöja dig, min Gud, personligt. Du är min Gud, jag vill upphöja dig. Varför vill han nu? För han är upphöjd. I livet så kan det ju vara som att kanske han inte har så mycket makt. Kanske han inte är så upphöjd. Men jag vill lyfta upp dig, du är min Gud, du konung. Tack och lov för det. Och lova ditt namn alltid och för evigt. Jag vill dagligen lova dig och prisa ditt namn. Alltid och för evigt. Stor är Herren och högt prisad. Hans storhet är outransaklig. Så vi försöker mäta och tänker som storfiskan talar om. Så när vi ska mäta på det här sättet Gud så räcker verkligen armarna inte till. Måttet blir för litet som vi har. Det är outransakligt. Ett släkte prisar för ett annat dina verk och förkunnar dina väldiga gärningar. Det här är en tanke när vi har mött Gud. Och vi ska komma till det här. När vi förstår vem han är så är det en naturlig del och en skyldighet att vi är vittnen, att prisa Gud och vittna om Gud, berätta om Gud, förklara vem han är. Det här hör ihop. Vi är hans vittnen. Och därför är det viktigt, det här ska gå från släkte till släkte. Från föräldrar till barn och till barnbarn och så vidare. Och det här är vad Jesus talade om, lärjungaskap. I gamla testamentet så var det här naturligt att i hemmet, hemma, så fick man höra om Gud. Här hade man gudstjänst. Här talade man om Gud. Man samlades och man påminde inte bara barnen utan de som fanns i huset. Det var tjänare och tjänarinnor och arbetare och vad det var. Alla var del av att få kunskap om Gud. Men ett släkte är prisat för ett annat, dina verk, och förkunna dina väldiga gärningar. Om dina väldiga gärningars makt ska man tala, och din storhet ska jag förkunna. Glöm aldrig bort att Gud är stor. Tänk på det, han är stor. Stor, stor, stor. Man ska utbreda ryktet om din godhet. Med helighet, storhet, upphöjdhet så hör också godheten. Man ska utbreda ryktet om din godhet. Halleluja. Det är därför vi behöver lära känna honom. Och jubla över din rättfärdighet. Så kommer nästa vers. Nådig och barmhärtig är Herren. Sen till vrede och stor i nåd. Så det är tre saker som är stor här. Det är Herren själv är stor. Och när hans godhet kommer ifrån honom så är den stor därför att han är stor. Nåden är stor därför att Gud är stor. Det är en överflödande nåd. Det är synden överflödade. Det är överflödade nåden. Ännu mycket mer. Och det här flyter ifrån Gud hela tiden. Herren är god mot alla och förbarmar sig över alla sina verk. Herre, alla dina verk ska tacka dig och för dina fromma ska lova dig. Du ska tala om ditt rikes ära och förkunna din makt. Du ska kungöra för människors barn dina mäktiga gärningar och ditt rikes ära och härlighet. Ditt rike är ett rike för alla evigheter. Och ditt herravälde varar från släkte till släkte. Herren är trofast i allt han säger och kärleksfull i allt han gör. Så vi ser det att det är lite kraftigt och man börjar nästan brukar säga när man predikar så säger, brukar man bli beskylld för att man är evangelistisk om man tar i lite grann. Och man kan ju nog säga det med stor träffsäkerhet så är David här väldigt evangelistisk. Och det exploderar ifrån honom när han talar om Gud. Och jag har tänkt på det när det gäller undervisning på olika sätt. All lära om Gud borde leda till ära av Gud. Så när vi lär känna honom, när vi läser ordet, när vi studerar om honom, när vi upplever honom, så är det naturliga vi prisar honom. Vi lovar honom. Och därför säger Paulus i Romarbrevet 11, i absolut den sista versen där, så säger han så här, när han har från 9:e kapitlet gått igenom judarnas historia och hedningarnas frälsning och det som är där de har brutit emot Gud och man funderade, har Gud förkastat dem? Och han utreder här helt och hållet, Gud är trofast. Han har slutit ett förbund. Han har inte ändrat sig. Han har svurit vid sig själv. Han är Gud. Tack och lov. Och inte bara det utan hedningarna här blir upptagen och kanske de nu sparkar ut Israel här. Nej, säger han och han går igenom allt det här. Allt det här visar sen, säger han, på Guds outgrundliga rikedom och visdom. Hans makt. För allting ska bli till hans ära. Och så avslutar han och säger så här. Hela den där långa undervisningen. Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter. Amen. Halleluja. Så när han har vevat på där och vi har brutit våra hjärnor hit och dit och försökt att hänga med i hans utläggningar där, så det är så klart för honom att allt sammans är av honom, genom honom och till honom. Honom tillhör äran. Och därför vi måste tänka just på det här. I allt som går snett och allt som går fel och allt som bryts, och ibland är det bitar. Ibland är det inte alls som vi vill att det ska vara. Men det som är viktigt är att Gud är en Gud av evighet. Gud är en Gud som är mäktigare och större än alla våra begränsningar. Alla våra misslyckanden. Gud är den som leder allt framåt. Därför sägs det i Bibeln, han är från evighet till evighet. Han är en tillflykt. Så när det brakar ihop och när bitarna ligger krossade och man tänker, vad kan det bli av det här? Det är ju förstört. Så kan Gud göra under och förändra. Och jag brukar tänka på det jag såg på internet. I Iran så hade de ju en man där, en kung, eller vad heter det i Iran? Kejsare eller kung eller något liknande. Men i alla fall så byggde han en massa palats. Och det var jättelika rum i de här olika palatsen. Men så ville han göra ett speciellt rum där det var spegel i taket, spegel på väggar, speglar överallt. Och han beställde de här speglarna från Frankrike. Och när båten var på väg så gick den igenom en storm. Och man visste inte så mycket vad som kanske kunde ha hänt. Men det visade sig när det kom fram, så bröt man upp lådorna eller emballaget där och fann att det mesta hade kraschat. Fanns en hel del hela bitar, men det mesta var kraschat. Och han som var ledare för allt det här, han var helt förtvivlad, så han sa bara, kör det på soptippen. Och så slängde man iväg allting. Man bara tippade av det. Och så tänkte man, vad ska vi göra nu? Vad ska hända? Och då var det en annan en där som tänkte så här att, kanske vi kan använda de där bitarna. Så han satte igång och testade på en av väggarna. Satte ihop bit för bit. Krossade bitar. Och när han kom där, shahen, och såg det där, så sa han, det här, det var ju bättre än de stora glasspeglarna. Och hela det här glassalen här i tak och överallt, det finns, du kan se det här på internet, så är det i bitar uppsatt, de här speglarna. Och shahen sa, det här är mycket bättre än det som jag hade tänkt. Gud kan göra någonting som är bättre av det som är brutet. Gud kan arbeta på det här sättet, och han gör saker och ting till sin ära. Älska Gud och håll fast vid Gud. Med allt vad det är, så ska du se att allting samverkar. Gud arbetar på. Han som har begynt ett gott verk. Det kan vara lite hit och dit. Men han fortsätter och jobbar mot en fullbordan. Han har en långsiktig tanke med allesammans av oss. Och vi behöver ha förtroende för honom. Bibeln säger i Jesaja 40, vet du inte, har du inte hört att Herren är en evig Gud som har skapat jordens ändar? Vet du det inte? Gud har varit med ett tag. Det som händer gör honom inte nervös. Det som händer gör inte, oh, hur går det nu? Vad är det som händer? Vi behöver i de här tiderna uppleva och förstå vem han är. Han är en evig Gud. Herren är en evig Gud. Jesaja 43 säger, ni är mina vittnen, säger Herren. Och min tjänare som jag har utvalt för att ni ska lära känna mig och tro på mig och förstå att jag är den som har förutsagt detta. Före mig finns ingen Gud formad och efter mig ska ingen Gud komma. Halleluja. Det låter ju skrytigt, va? Men det är Gud som talar. Och ni är mina vittnen. Gud vill ha oss med. Vi ska lära känna honom, tro på honom, förstå honom. Och Paulus, han ropar i första Timoteusbrevet, det första kapitlets 17 vers om Gud, så här: evigheternas konung, den oförgänglige, osynlige, ämde guden, honom var ära och pris i evigheternas evighet. Amen. Tänk, förstår du, när du och jag får det här fästet i Gud, tryggheten. Tänk när vi förstår församling, Guds gemenskapen vi har. Gemenskapen vi har med varandra på det här sättet. Att Gud är en evig Gud, oföränderlig, osynlig. Och vi börjar ropa till Gud och bedja utifrån den förutsättningen. Du har allt i din hand. Honom var ära och pris i evigheternas evighet. Så kom ihåg att Gud är från evighet till evighet. Gud är också skaparen. Han är den som kommer in här och börjar göra saker och ting. Och Bibeln säger att i begynnelsen skapade han himmel och jord. Han är större än det skapade, mäktigare än det skapade. I Psaltaren 8: Herre, vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden. Du som har satt ditt majestät i himmelen. När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna som du har skapat. Vad är då en människa? Tänk, han kände, vem är jag? Vad är jag egentligen? Men du tänker på mig. Hur har du tid med alltsammans? Hur klarar du av det? Vem är jag? Eftersom du tänker mig, tänker på mig och tar dig an mig. Halleluja. Han skapade också människan. Apostlagärningarna 17. Gud är den som har skapat världen och allt som är i den. Han som är herre över himmel och jord bor inte i ett tempel som är gjord av människohand. Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som om han behövde någonting. Han som ger liv och anda åt allt. Tänk dig det. Gud är nog i sig själv. Han behöver inga bekänter för att han känner nu att jag är i kris nu här. Hallå? Gud väljer att jobba. Vi kan få jobba med Gud. Men låt oss inte vara nervösa när det händer. Psalm 147 står det så här i 4:e och 5:e versen och framåt. Han bestämmer stjärnornas mängd. Han nämner dem alla vid namn. Stor är vår Herre och väldig i kraft. Hans förstånd har ingen gräns. Tack och lov. Så Gud har, tänkte han, nämner allting vid namn. Som du ser där uppe, när du ser på stjärnorna, dess mängd. Men så står det i 10:e och 11:e versen. Han har inte sin lust i hästens styrka. Ej sin glädje i mannens snabbhet. Herren gläder sig åt dem som fruktar honom, åt den som hoppas på hans nåd. Så när det gäller oss, om vi kan pressa upp 200 kilo eller om vi kan springa på 7 sekunder på 100 meter eller om vi har den och den kapaciteten av olika slag, så imponerar det inte mycket på Gud. Allt det här som man värdesätter, det Gud tittar på utifrån sin position, det är om vi hoppas på hans nåd. Vi räknar med honom, vi sätter oss vår tillit till honom i allt som händer i det här livet. Låt mig ta någon sak till här så går vi in för landning. Jag har hållit på för länge. Be hårdare så får jag kraft att sluta. Men Jag skulle vilja gärna dela alltihop på slutet, även om jag ser tiden har gått. Men Gud är också en frälsare. Jag tänkte på det. Som evig Gud så är han frälsare, mäktigare och större än synden. Men också den mänskliga svagheten. Med all otillräcklighet som finns. Och Jesaja 43 säger där i 11, 12 och vers 25 att jag är Herren. Förutom mig finns ingen frälsare. Halleluja. Ingen annan finns frälsning. Jag har förkunnat det och berett frälsning. Han är frälsaren som bereder, ställer i ordning förutsättningarna för att vi ska kunna bli frälsta. Och det är väl bra, va? Jag har kungjort det och ingen främmande Gud ibland er. Ni är mina vittnen, kommer det igen, säger Herren. Jag är Gud. Det är jag som stryker ut era överträdelser för min egen skull. Dina synder kommer jag inte mer ihåg. Så tänk på det, när Gud förlåter din synd och stryker ut den, så är det för hans skull. Halleluja. Han gör det för sin egen skull. Det här är någonting som kommer igen gång på gång på gång. I gamla testamentet, i hans handlande med Israel. Han säger, för mitt namns skull. För min äras skull. För min egen skull. Jag skäms inför hedningarna. De hånar mig. Så för mitt namns skull. Så tänker jag sätta ett stopp på det. Nu måste det bli förändring här. Så han gör saker för sin egen skull. Gud är Gud för sin egen skull. Han förlåter och han frälsar för sin egen skull. Han slöt ett förbund med Abraham för sin egen skull. Glöm inte bort det. Abraham var inte med, han slöt inte förbund med Abraham. Abraham, han slöt ett evigt förbund med sig själv. Och Abraham blev den som fick del av det. Därför är också det nya förbundet ett förbund i hans blod. Det är hans förbund. Varför det? Därför det förbund han sluter med sig själv, det kan inte brytas. Han svor vid sig själv där. Du vet hur det var när han hängde upp offerdjuren och kropparna där på båda sidorna. Och så skulle man gå där mitt emellan, och det vanliga var ju att man gick båda två när man slöt förbund med varann. Men så blev det inte här, utan Gud går där ensam. Han slöt ett förbund åt Abraham, till fördel för Abraham, med sig själv. Det är ett förbund som inte ska brytas. Det kan inte brytas. Därför att det är grundat på Gud själv. Och så här verkar Gud. Gud är den. Är Gud på det sätt han frälsar oss. Och därför säger ju Efesierbrevet också. Det kommer igen i Nya Testamentet. Att innan världens grund var lagt. Före skapelsen. Före människan. Innan till och med Kenneth Pettersson hade hunnit tvätta händerna. Och förbereda sig för att bli frälst. Halleluja. Så har han utvalt oss i Kristus. Tänkte det. Så långt i förväg. För sin egen skull. För sin kärleks skull. För sin godhets skull. För sin rättfärdighets skull. Så handlar han på det här sättet. Och han frälsar. Och tänk på det sätt på vilket han frälste oss när ordet blev kött. När Gud blev människa, inkarnationen. Så när Gud använder redskapen där så säger man, hur är detta möjligt? Kan detta ske? Men jag är ju jungfru, det är ju omöjligt. Hur ska det här ske? Gud, den allsmäktige, kommer över dig. Gud ska röra vid dig. Och Gud arbetar. Och han kommer där med härlighet. in i världen. Guds son, frälsaren, världens frälsare. Han fortsätter med att dö för oss. Tänk på det. Vem kunde tänka det? Att han hänger där som en brottsling. Som en skam. Som en förbrytare. Och Gud arbetar. Och i det så, det är inte ens lärjungarna tänkte att, ja, så dog det hoppet. Där hänger det på trät. Och så gick man iväg hem till sitt eget. Och när han kom och uppenbarade sig så trodde man inte att det var han. Man kunde inte förstå, man kunde inte riktigt tro när man sa, han är inte i graven längre. Men han uppstod. Han bar våra synder när han dog. Han tog det på korset. Och Bibeln säger han uppstod igen. Han blev rest upp för vår rättfärdiggörelses skull. Han har frälst oss och kallat oss med en evig kallelse. Inte på grund av det som vi har uträttat. Utan i kraft av sitt beslut och sin nåd. Som han har gett oss i Kristus från evighet. Tänk på det. Från evighet. Så är det redan bestämt. Det är ordnat för oss att vi kan bli frälsta. Nu har det blivit uppenbarat. Det är en frälsare. Kristus Jesus trädde fram. Han har gjort slut på döden och fört liv och oförgänglighet fram i ljuset genom evangelium. Tack och lov. Du är säker även om du vrider dina händer på natten och du funderar hur är det med mig. Håller det frälsningen? Synder och anklagelser och minnen och annat som kan plåga oss. Kom ihåg att din frälsning är förankrad i honom. Halleluja. Du har ett fast själens ankare. Och där mitt i natten, mitt i dina anklagelser och fördömelser och allt vad det kan vara. Så kan du lyfta ditt huvud och säga tack Jesus. Tack Jesus att du kom. Det här var berett i evighet. Och därför ska du veta, när det gäller ditt hjärta, säger Bibeln, vad det än anklagar oss för, så är Gud större än vårt hjärta och vet allt. Tänk att mitt i anklagelserna så borrar det sig in någon där. På baksidan av det där tjocka täckelset som vi våndas under, så kommer ljuset och säger, jag är större än alla anklagelser. Jag har förlåtit dig helt. Du är min, du tillhör mig. Prise Gud. Låt mig säga någonting här till sist också. När det gäller just att ta emot frälsningen, leva i frälsningen. Och det är nog som man kanske kan grunna över ibland. Bibeln säger det är evigt liv att det känner dig. Den enda sanne guden och den du har sänt, Jesus Kristus. En sak är viktigt och det är det att förlåtelse och liv och frälsning, det är att man känner honom. Det är där det håller. Jag har hört hans ord. Jag har fått evangeliet. Jag har blivit gripen av honom. Det är inte så på det sättet att Gud är till för att ge oss det vi älskar mer än Gud. Tänk på det nu här. Jag vill ha evigt liv, men jag vill inte älska Gud. Jag vill inte ha min glädje i Gud. Jag vill ha förlåtelse, men jag vill inte ha med Gud att göra. Jag vill inte leva i hans gemenskap, men jag är lite plågad. Jag mår lite dåligt. Och jag vet lösningen på just att vara plågad och må dåligt i den bemärkelsen, det är Jesus själv. Det är gemenskapen med honom. Hur syndig man än är, hur dålig man än är, hur fördömd man än är. Det viktigaste man kan göra är att springa rakt till honom. Och bli omfamnad av honom och säga, han säger jag förlåter dig helt och fullt. Men det är kopplat till att du känner honom. Att du håller dig till honom. Gud är Gud för sig själv, låt mig säga det, så att han kan vara allt Gud är för oss. Tack och lov. Och jag tycker det är så härligt att veta det när man ser det i skriften. För min egen skull, ja för min egen skull gör jag det, säger Gud många gånger. Hur skulle jag kunna låta mitt namn bli ohelgat? Jag ger inte min ära åt någon annan. Det är folk som jag har format. Vad ska de göra, står det? De vill höja mitt lov. Mitt lov. Och det här är ju inte bara att allmänt sjunga en sång, utan den är alldeles speciellt för honom. Liksom en mans höftskynke sluter sig tätt omkring hans höfter, så lät jag hela Israels hus och Judahus sluta sig till mig för att det ska vara mitt folk till berömmelse, till pris och till ära för mig. Halleluja. Gud är Gud. Tack och lov. Det står i Bibeln, i andra Thessalonikerbrevet också, när han kommer, när Jesus kommer tillbaka, så kommer han för att förhärligas i sina heliga. Han kommer inte bara för att vi ska bli förhärligade. Vi blir ju det. Men vi blir förhärligade därför att han förhärligas. Tack och lov. Allt det Gud är fylls in i våra liv. Och det här ska väcka förundran hos alla som tror. Tack och lov. Så Gud är värdig. Han är den salige, ende härskaren, konungarnas konung och herrarnas herre. Han är ensam odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma och som ingen människa har sett eller kan se. Honom tillhör ära och makt. Amen. Tack Jesus för din nåd och för din trofasthet. Öppna våra ögon, Jesus. Och låt oss få se något av dig. Låt oss få se din skönhet. Berör oss, berika oss. Fyll oss med uppenbarelse av din ande. Förhärliga Jesus. Så att vi kan se, förstå och höra och begripen av dig. Ta hand om oss alla här idag, Jesus. Välsigna var och en av oss i Jesu namn. Amen.